Radiosporten dokumentär.
Sent igår kväll ska två grekiska friidrottare varit inblandade i en motorcykelolycka.
Här kanske vi står inför en praktskandal just när spelen ska öppnas.
Det blev en vattendelare i Grekland för grekiska folket.
När patrullen kom till byn så var de försvunna.
Vad är nu sant och vad är nu falskt? Vad är rätt och fel i denna, som det alltså kallas, grekiska tragedi?
Såna historier har vi berättat sedan antiken.
De var hemmanationens stora stjärnor och de olympiska spelens affischnamn. Han var favoriten till att tända elden. Hon skulle göra upp om titeln världens snabbaste kvinna. Men på invigningsdagen kom nyheten. Kostas Kenteris och Katarina Tanou har varit med om en motorcykelolycka och ligger på sjukhus. Det ska visa sig vara en stor bluff för att undvika dopningstester, och den stora grekiska tragedin var ett faktum. Välkomna till Radiosporten dokumentär om den fejkade motorcykelolyckan i Aten 2004. Det är dags för Cecilia Paulsons dokumentär.
18.55 och 30 är klockan. Fredagen den 5 september 1997. Juan Antonio Samaranch sprättar nu kuvertet och säger att vinnande stad för OS år 2004 är...
Det är året efter sommar-OS i Atlanta. Och Aten är en av fem kandidatstäder i kampen om att få arrangera ett olympiskt sommarspel. Den grekiska huvudstaden förlorade kampen om spelen 1996 och gick miste om 100-årsfirandet av de första moderna olympiska spelen i just Aten.
Grekerna var kollektivt försjunkna i en besvikelse och en bitterhet.
Vi hör journalisten, författaren och programledaren Alexandra Pascalido.
För vi, ja nu säger jag ju vi, för jag är ju från Grekland. För vi längtade ju efter att få fira de 100 åren, den här historiska högtiden, 100 år, så att OS äntligen kunde komma hem efter att de moderna olympiska spelen återinvigts 1896.
Alexandra Pascalido jobbade för SVT under spelen 2004. Och även den grekiske tv-journalisten Georgios Dergiadis bevakade OS 2004. Och liksom Pascalido minns han besvikelsen i hemlandet efter omrustningen som gav Atlanta OS 1996.
Man såg inte på de historiska idrottshändelserna på det sätt som man borde kanske säga, så att Atlanta fick det istället.
Men spelen skulle komma hem till slut.
The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens.
Det blir alltså sommarolympiska spel den 13 till 29 augusti år 2004 i den stad som har 3,1 miljoner invånare och som lagt en budget för sitt olympiska spel på 12 miljarder kronor.
Aten vinner omrustningen i konkurrens med bland annat Stockholm och får sommar-OS 2004.
Ja, det här är fantastiskt hur snabbt Aten vaknar. Jag sa ju tidigare att man inte har förberett någonting. Det dröjde bara ett par sekunder här utanför mitt fönster. Så det pangar för fullt här med raketer utanför. Och på det här lilla stället utanför presscentret så naturligtvis jublar människor. Och jag tror att nu kommer Aten att vakna med en smäll och alla åker ut och tutar i sina bilar.
Det var ju det största som hade hänt den grekiska idrotten, att äntligen skulle OS så att säga återkomma i det land som de föddes.
Jag tror att det var som en liten stämpel att äntligen nu var vi ett land att räkna med. Äntligen var vi ett upphöjt västerland som man kunde lita på.
OS OS i Atlanta är ett minne blott och sommarspelen i Aten är nu bara 4 år bort. Året är 2000 och Sydney arrangerar de 27:e olympiska sommarspelen.
Kathy Freeman, 1996, Atlanta silver medalist and current 400 meters world champion.
Kathy Freeman är urbefolkningens ansikte utåt och tänder den olympiska elden innan hon frälser hemmapubliken med ett guld på 400 meter. Samtidigt föds nya guldhopp inför spelen 4 år senare.
Nu kommer greken, ska det bli grekisk guld? Det blir ett grekisk guld, Kentris vinner! Visst gör han det på 20.09. Det är en av de största OS-sensationerna någonsin på sprintdistans. Konstantinos Kentris ifrån Grekland tar OS-guldet på 200 här i Sydney på 20.09. Det är knappt att tro att det är sant.
Ja, det är inte bara en av de största, det måste vara den absolut största olympiska sensationen på sprint någonsin.
Ett sensationellt grekiskt guld på 200 meter. Och Kostas Kenteris flyger upp som ett stort guldhopp inför hemmaspelen 4 år senare. Landsmaninnan Katerina Tanou tar silver på 100 meter, endast slagen av omöjliga amerikanskan Marion Jones. Och Grekland är plötsligt en sprintnation att räkna med. 2000 blir 2004 och de olympiska sommarspelen knackar på dörren till Aten. En stad uppfylld av det faktum att OS snart äntligen ska komma hem. Vi hör journalisten, författaren och programledaren Alexandra Pascalido.
Jag åkte ner till Grekland och Aten i maj 2004. Min första bok kom på grekiska och det var magiska tider. Alltså det var som om hela landet genomgick någon slags dionysisk lyckorus. För OS var på gång, allt putsades och det var en stor förväntan i luften.
Ja, ni förstår att det var ju guldrushens glada dagar. Man väntade på att Aten skulle bli världens idrottscentrum. Alla väntade på det här stora händelsen.
Och även frilansjournalisten Alex Theodoridis kommer ihåg OS-febern, trots att han då bara var 11 år gammal.
Det var ett stort. Och liksom åren innan, man hade varit i Grekland, åren innan OS, man såg liksom, de sålde handdukar och såna små pins på flygplatser. Så man såg fram emot det väldigt mycket.
Men allt är inte bara frid och fröjd. Med bara månader kvar till OS-invigningen finns frågetecken om Aten kommer hinna klart i tid.
Aten är en enda stor byggarbetsplats och frågan ställer sig spontant vid den skräpiga anblicken. Hur ska de hinna bli färdiga i tid för sommarspelen i augusti? Enligt regeringens egna uppgifter är tidsramen ytterst snäv för en handfull anläggningar och internationella olympiska kommittén uppmanade i veckan grekerna att hoppa över det estetiska och koncentrera sig helt på de väsentliga anläggningarna.
Det var väldigt mycket så här, kommer grekerna att hinna det här sista minuten landet och den här kulturen som är lite, ja, lite sådär tillbakalutad skulle man kunna säga. Och det här triggade grekerna. Och jag har nog aldrig sett några som har jobbat så hårt, alltså dygnet runt. Jag tror att de passerade alla anständighetens gränser och all arbetsetik. Jag tror väl inga fack var inblandade på den tiden överhuvudtaget. Och det var jättemånga utländska händer, invandrade händer som fick slita verkligen för att fullgöra det här arbetet i tid. Och det var verkligen så att den sista färgen, kommer jag ihåg, sattes i allra sista stund.
Under våren 2004 skakas Aten dessutom av flera bombdåd och säkerheten är därför prioriterad inför de första sommarspelen efter terrorattackerna 11 september.
Den militära grekisk-amerikanska manövern som inleds nästa vecka är ett led i en stor internationell satsning som kommer att göra Aten till en belägrad stad skyddad av NATO.
Vi får inte glömma att det var det första och det allra dyraste OS efter tvillingtornen och terrorattacken mot dem. Så att det fanns ju en enorm rädsla bland alla inblandade och i media kring vad som kunde hända.
Men trots oroligheten är entusiasmen stor. Och när vår blir sommar får Grekland bästa tänkbara start på den sportsliga slutspurten inför OS.
Hör ni vad vi säger? Grekland! Grekland är Europamästare i fotboll! Den bästa fotbollen i Europa spelas i Grekland! Ställ in OS i Aten! Det finns ingen anledning att ha något mästerskap där! Därför att ingenting i grekiskt idrottsliv kan någonsin bli större än möjligen en VM-titel!
Dygnet runt firade vi framgångarna på fotbollsarenan under hela juni. Så att jag kan inte minnas någon period i mitt liv som har varit glansigare och mer av glädjerus.
Alexandra Pascalido minns den galna fotbollssommaren 2004. Och på plats i Grekland var även frilansjournalisten Alex Theodoridis.
Det blev ju kaos i Grekland såklart, där på Kreta. Fullständigt kaos, och det minns man med glädje. Det var tutor, det var allt möjligt. Folk dansade och skrek och det var fest hela natten liksom.
Det råder fotbollsfeber i Grekland samtidigt som de 28:e olympiska sommarspelen närmar sig.
Aten står på tå för att leva upp till succén i Sydney, där just trivseln och smidigheten i kontakten med funktionärer ständigt prisades. Welcome home är den slogan som omger OS. Välkommen hem, eller välkommen tillbaka skulle man också kunna säga. Det är 108 år sedan de första moderna olympiska spelen i Aten. Och enligt de gängse sätten att räkna så är det 2780 år sedan de första i Olympia.
Och de stora grekiska stjärnorna är föga förvånande sprinterlöparna och OS-medaljörerna från spelen i Sydney. Kenteris har nu vunnit både VM-guld och EM-guld på 200 meter, men har tävlat sparsamt mellan mästerskapen och sällan utanför Grekland. Även Tanou har tagit EM-guld men på 100 meter, och från VM har hon dessutom ett silver. Och i hemlandet är de båda stjärnorna hyllade, säger tv-journalisten Georgios Dergiadis.
Det var ju de två grekiska 100- och 200-meterslöparna, Kostas Kenteris och Katerina Thanou, som var ju de största idrotterna just då i Grekland.
Men Alexandra Pascalido kommer även ihåg att det fanns en viss misstänksamhet mot Kenteris och Thanou.
Det fanns redan innan lite så här misstänksamhet, och vissa av mina vänner som är atleter eller idrottsmän och idrottskvinnor uttryckte en viss skepsis mot att de plötsligt var så framgångsrika inom sina idrotter. Men samtidigt så var de framförallt av majoriteten såklart hjälteförklarade.
Efter succén 4 år tidigare vill grekerna nu följa jakten på nya friidrottsmedaljer. Men de kommer att få följa en helt annan jakt.
Sent igår kväll ska två grekiska friidrottare varit inblandade i en motorcykelolycka.
Idag när de olympiska spelen i Aten invigs är Grekland en skakad nation efter dramatiken kring landets friidrottsstjärnor.
Det handlar om 200-meterslöparen Kostas Kenteris och 100-meterslöparen Katerina Thanou, guld- respektive silvermedaljörer i Sydney.
Nyheten om de båda sprinterstjärnorna briserar med full kraft samma dag som OS i Aten ska invigas. Men få vet vad som föregått den påstådda olyckan. Vi får backa bandet.
Här kanske vi står inför en praktskandal just när spelen ska öppnas.
Arne Ljungqvist är ordförande i Internationella olympiska kommittén, IOKs medicinska kommitté under OS i Aten. Och han är övergripande ansvarig för allt medicinskt, inklusive dopningsfrågorna. När spelen i Aten närmar sig försöker IOK tillsammans med Internationella antidopningsbyrån WADA dopningstesta de grekiska stjärnorna Kenteris och Thanou. Först i USA och sen i Tyskland, men utan framgång.
Vi hade spann på flera veckor då vi hade makten över deras kontrollprogram. Och det var vi som försökte få det till stånd både i USA och Tyskland. Och det gick inte. Och så kom det dessutom ett besked att det hade hänt tidigare under en träningsperiod i Israel eller vad det var. Så att det är klart det var väldigt oroande att vi hade tre tillfällen inom en överblickbar tid och två inom den olympiska tiden då de inte fanns tillgängliga, så klart misstankarna var starka.
När spelen sen står precis för dörren får Arne Ljungqvist ett lugnande meddelande.
Att nu har idrottsmännen kommit till Olympiabyn. Så nu kan vi ta dem där för en test, och det var ju skönt. Och sen hade det väl inte gått mer än ett par timmar så kom ett nytt bud. Att när patrullen kom till byn så var de försvunna. Och ingen visste var de var. Och då började det bli fjärilar i magen på oss alla.
Två av Greklands största medaljhopp är försvunna dagen före invigningen. Men efter ytterligare några timmar kommer ett nytt besked. De grekiska stjärnorna har skadats i en motorcykelolycka och förts till sjukhus.
Då blev vi naturligtvis bekymren stora. För man kunde misstänka, tyvärr, att det kanske var något annat.
Arne Ljungqvist rapporterar till IOK som tillsätter en kommitté för att utreda fallet.
Och där ungefär stannar min roll. Och den tas över av IOKs disciplinkommitté. Och jag vet att de försökte få till stånd förhör med de båda. Det angavs enligt uppgift i mig att de var för skadade för att låta sig förhöras. Och det gavs en respit på någon dag eller ett par dagar.
Och dagen efter den påstådda motorcykelolyckan slår nyheten ner som en bomb i media med stor kritik som följd.
Kent Eriks och Tanu har dåligt rykte i friidrottskretsar, och detta är inte första gången de missar ett dopningstest. Ulf Karlsson, svensk friidrottsförbundskapten, är bestämd i sin syn på det inträffade.
Kan jag börja med att säga att jag inte är förvånad ett smack, därför att det här är ju misstankar som har funnits i många, många år mot de grekiska friidrottarna, och om inte IOK stänger av dem från tävlande i olympiska spelen så ödelägger de i princip allt det positiva arbete i dopingbekämpning som faktiskt har påbörjats nu, inte minst inom USA, och att man har börjat få lite ordning och reda i det här träsket. Och skulle de fria, då är det förödande för i princip allt det här arbete som har påbörjats.
Och kritiken mot de båda stjärnorna kommer även från grekerna själva.
Well, I feel very frustrated for everything that happened. These athletes that have honored our country with the true spirit of the ancient games.
Jag är mycket frustrerad över allt som har hänt och vad folk säger om dessa riktiga atleter, säger Alexis där han står och köar för att köpa OS-biljetter. Grekiska OS-volontären Ella tycker att hela historien är konstig. Jag tror inte det var en riktig olycka, säger hon, och misstänker dopning.
If you ask my personal opinion, I think there's something else going on. I don't think it's an accident. I think something else really. And I mean, the first thing that you hear, what you think when you hear about athletes not taking part or athletes having problems with taking part is doping, isn't it?
Det blev en vattendelare i Grekland för grekiska folket.
Vi hör journalisten, författaren och programledaren Alexandra Pascalido igen.
För vissa tänkte något konspiratoriskt att det här såklart är riggat. Inte riggat av våra hjältar utan riggat av den internationella olympiska kommittén och andra för att de vill sätta dit oss, för att vi hann i tid, vi motbevisade dem. Vi visade att vi kan klara det, och då var de minsann tvungna att sätta dit oss på något annat. Så då plockar de våra två bästa och skapar en skandal. Så löd den ena konspirationsteorin. Majoriteten kände dock det som ligger mycket nära det grekiska hjärtat. Skam. En enorm skam. De vanhedrade ju hela landet.
OS-invigningen är bara timmar bort och Grekland är en skakad idrottsnation. Och en hel idrottsvärld väntar på att få veta vad som egentligen har hänt.
Vad är nu sant och vad är nu falskt? Vad är rätt och fel i denna, som det alltså kallas, grekiska tragedi?
Enligt den grekiska ledningen så hade Kent Eriks och Tanu fått ledigt. De skulle åka hem och hämta personliga tillhörigheter, och så hade de slått av sina mobiltelefoner.
Först ska vi slå fast att Kent Eriks och Tanu inte har ertappats för dopning.
Det verkar finnas två skolor för hur man resonerar och uppfattar när det gäller det här. En del då att olyckan är ett sätt att dölja dopning. En annan teori att olyckan hände för att de var stressade över att de hade missat dopningsprovet.
Men innebär inte det automatisk avstängning om man uteblir från ett dopningsprov?
Ett annat stort frågetecken här är ju om det överhuvudtaget går att springa 100 eller 200 meter i konkurrens med världens bästa en och en halv vecka efter att man har spenderat 2 dygn på sjukhus för skador från en trafikolycka.
Vad händer nu då?
Det är givetvis många som uppfattar den här olyckan som mycket suspekt.
Jag har minnen av att man gick därifrån och kände, men vad är det som har hänt? Och väntade på svaren.
Gunnar Bolin var på plats i Aten för Sveriges Radios räkning och minns förvirringen.
Man fick inte ut så mycket information. Vad hade hänt? Finns det några bilder? Hur skadade var de? Och jag tror inte att vi riktigt då förstod vidden av den här skandalen. Det är ju så svårt att föreställa sig med några svenska mått mätt, men det är ju som om man skulle få ett olympiskt spel i Stockholm och Daniel Ståhl och Duplantis och Angelica Bengtsson alla dagen före försvinner någonstans och så inser man att de har varit dopade.
Parallellt med rapporteringen om den påstådda motorcykelolyckan spekuleras det i vem eller vilka som ska tända den olympiska elden. Och inför spelen har Kenteris och Tanou i högsta grad funnits med i diskussionen.
De var väl absolut de största lågoddsarna.
Ja, ikväll vid 22:30 får vi svaret. Vem blir årets Cathy Freeman? Huvudpersonen som tänder bålet inför hela idrottsvärlden.
Bengt Schutt och Gunnar Bolin bevakar invigningen för Sveriges Radio.
Nya hjältesagor, den grekiska mytologin är ikväll och 16 dagar framåt redo att skriva just det helt nya hjältesagor när nu de olympiska spelen återvänt till sitt hemland.
Under invigningskvällen håller IOK-presidenten Jacques Roche ett tal till alla olympiska idrottare.
Through your conduct, give us reasons to believe in sport that is increasingly credible and pure by refusing doping and respecting fair play.
Dopningsfrågan får på alla sätt och vis uppmärksamhet under invigningsdagen i Aten. Till och med när den olympiska elden så äntligen ska tändas.
Nu ska vi se, nu bröt och nu springer han inte runt. Nu springer han rätt in bland de aktiva. Nu sticker bara den brinnande facklan upp bland alla huvuden.
Och vem är det då? Jo, han som just nu har facklan och skulle kunna vara den sista fackelbäraren. Vi får se strax. Nikos Kaklamanakis, en brädseglare som han vann guld för 8 år sedan i Atlanta. Vi får se, han springer alltså som du sa Gunnar, rakt igenom.
Det vore väl en högoddsare om en brädseglare ska tända elden, men
ja, vi har spekulerat i
mänskligheten är till för att överraskas.
Brädseglaren Kaklamanakis tänder överraskande den olympiska elden. Och Bengt Schött och Gunnar Bolin ställer sig frågan som många nog funderar över.
Fick du en liten ful tanke som jag fick? Kan det ha varit så att det var tänkt att någon annan skulle tända elden? Jag tänkte när det nu blev en sån doldis.
Absolut. Det var nämligen så att vi fick information tidigare om att Nikolaos Kaklamanakis skulle vara den näst sista. Kan det vara så att möjligen Konstantinos Kederis var påtänkt som
alltså den dopningsmisstänkte 200 meters guldmedaljören ifrån Sydney. Det kanske är fult att spekulera i en sån här festkväll, men det kommer nog. Det är svårt att undvika, tycker jag. För att han skulle ju varit den rätta personen. Ja, den som inte har gissat att det är fyrverkerier som dånar nu, den har också radio på väldigt låg volym.
Alexandra Pascalido var programledare för SVT under invigningen och minns när OS-elden tändes.
Alltså det var en sån avgrundsdjup antiklimax så det går inte att beskriva.
Det är ju säkert att det var ett stort ögonblick för den personen och arrangörerna gjorde vad de kunde så att man inte skulle känna någon antiklimax. Men just själva tändandet av elden, det kanske grekiska olympiska kommittén är tacksamma för att jag mer eller mindre har glömt.
De 28:e olympiska sommarspelen är officiellt invigda. Men det sportsliga överskuggas av de fortsatta turerna kring Kenteris och Tanou.
Den grekiska olympiska kommittén har beslutat att ta bort Kostas Kenteris och Katerina Tanou ur sin trupp. När vi då har kunnat konstatera att de inte kommer ställa upp i OS så har vi haft anledning att ringa upp den svenska förbundskapten Ulf Karlsson och fråga om hans kommentar till det.
Den grekiska olympiska kommittén skulle ju aldrig ta ett sånt här beslut om det inte vore så att de själva var övertygade om att de nu så att det har varit dopade, för annars så skulle de nog in absurd. De har drivit striden fortsatt med att försöka fria dem, det tror jag.
Det handlar om de grekiska sprint-SN Kostas Kenteris och Katerina Tanou som stängs av från OS av det grekiska förbundet. I alla fall i väntan på IOKs definitiva beslut om eventuella avstängningar på måndag.
Två dagar har gått sedan skandalen briserade och Kenteris och Tanou är fortfarande kvar på sjukhus. De har inte blivit förhörda men har meddelat WADA och IOK att de finns tillgängliga för tester. Vi hör Arne Ljungqvist igen.
Och då tackade vi nej, för då visste vi att de hade kunnat bli behandlade så att testerna var negativa. Och då var det inte intressant längre, utan det är en test sker på vårt initiativ och inte på idrottsmännens. Så är det.
Tre dagar efter den påstådda olyckan kablas suddiga bilder ut på Kostas Kenteris liggandes i en sjukhussäng. Han har täcket uppdraget till halsen men fötterna sticker ut. Och på sig har han gymnastikskor.
Kenteris ska tydligen ligga med dropp fortfarande, så att det kanske var en allvarlig motorcykelolycka. Vi ska inte spekulera för mycket om det verkligen hände eller inte, men man får tro vad man vill.
Elaka tungor säger att Kenteris är van vid att ligga med dropp. Men det är elaka tungor.
Fyra dagar efter den påstådda motorcykelolyckan begär Kenteris och Tanou uppskov via sin advokat. Och de planerade förhören med IOK flyttas fram för allra sista gången.
Till slut tröttnade IOK. Och på deras så att säga, argument för att inte låta sig förhöras. Och man beslöt, så som jag minns det, att skicka ett besked till de här idrottsmännen att om ni inte kommer den och den dagen, vid den och den tiden, så kommer vi att fatta beslut utan att ni har fått bli hörda.
Efter nästan fem dagars vård lämnar Kostas Kenteris och Katerina Tanou sjukhuset. Det är dagen före förhören med IOK. Och ett stort pressuppbåd väntar på de båda stjärnorna utanför sjukhuset. De lämnar i varsin bil med nervevade rutor. Och för första gången sedan den påstådda olyckan ger de sin syn på det inträffade.
Jag är väldigt bekrammande.
Nej.
Jag är väldigt bekrammande.
Nej.
Από όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες.
Jag känner mig besviken över allt jag hört de senaste dagarna. Det som gett mig kraft under alla år är kärleken från folket och det kommer hjälpa mig att fortsätta min kamp. Jag vill tacka sjukhuset, alla läkare och all personal för omsorgen och den kärlek de visat mig, säger Katerina Tanou. Och även Kostas Kenteris tackar sjukhuset innan han säger att han blivit orättvist behandlad.
Και θα ήθελα να τους πω ότι ουδέποτε έκανα χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Jag har aldrig tagit något otillåtet preparat. Jag tackar fansen för att de stöttar mig och jag vill säga en sak till. Alla människor som nu korsfäster mig i TV är samma människor som brukade fotografera sig med mig efter varje stor framgång.
Helt färskt när det gäller de dopningsmisstänkta grekerna Kenteris och Tanou som lämnade sjukhuset idag efter fem dagars vård. Det är så att de ska förhöras imorgon onsdag utav IOK. Enligt läkare kommer nu den här eftermiddagen och kvällen besked om att Katerina Tanou var helt oskadd när hon kom till sjukhuset, alltså helt oskadd. Kostas Kenteris hade några skrubbsår på kinden och ena armbågen.
Han fått sin vinge förstås.
Samma läkare sa också att båda klagade på yrsel och att det går inte kunde uteslutas inre huvudskador. Imorgon ska de båda framträda alltså inför disciplinkommittén efter att ha missat dopningstestet. Så det var det absolut senaste i den härvan.
Efter många turer var idag dags för de två friidrottsstjärnorna Kostadinos Kenteris och Ekaterina Tanou att förhöras av den internationella olympiska kommitténs disciplinnämnd om varför de har uteblivit från flera dopingkontroller.
After some opening remarks by both sides at the hearing, Mr. Kostadinos Kenteris and Mr. Ekaterina Tanou, along with their coach Christos Tsekos, surrendered their accreditations.
Kostas Kenteris och Katerina Tanou lämnar in sina akkrediteringar och får inte tävla i OS. De är inte längre bundna av de olympiska reglerna och låter sig därför inte heller förhöras.
Det är i mitt hemlands intresse att jag drar mig ur de olympiska spelen, sa Kostas Kenteris när han meddelade att han inte ska springa 200 meter i OS. Han bad också om ursäkt till det grekiska folket och berättade att han bryter med sin coach Christos Tsekos.
IOK har nu inte längre ärendet på sitt bord och kan inte straffa de grekiska stjärnorna. Gunilla Lindberg, som är en av vicepresidenterna i IOK, förklarar varför i Radiosportens OS-sändningar.
Ja, det är väl så att man inte kan döma någon som är död till döden, skulle jag vilja säga. Det vi skulle göra var att vi skulle dra bort deras akkrediteringar och se till att de inte kunde starta. Och när de hade lämnat in sina akkrediteringar redan så var det inte så mycket att göra, utan att nu är de borta för OS. Deras tränare är borta för OS och ärendet då går tillbaka till Internationella friidrottsförbundet, som vi bad då noga skulle undersöka vad som har hänt här de senaste åren.
Grekerna själva tog det här allvarligt, så som jag minns det. Och grekiska opinionen, som jag kände det, vändes mot dem och inte mot oss.
Vi hör Arne Ljungqvist.
Och för grekerna var ju det här väldigt plågsamt, genom att de hade ju ansträngt sig i åratal att producera härliga olympiska spel i sin huvudstad. Och så hände det här med deras två stora friidrottshjältar. Bara som sagt, den ena var tänkt att tända olympiska elden. Och när de då kastar in handduken, så tyckte jag så synd om grekerna, det måste jag säga.
Dagen efter IOKs förhör kommer nya uppgifter om den påstådda olyckan.
Motorcykelolyckan med de två dopingmisstänkta grekiska löparna var arrangerad eller påhittad, visar den grekiska polisens förundersökning enligt nyhetsbyrån AFP. Och en rättsmedicinsk undersökning av löparna visar nu också att sjukhusets rapport om skadorna har varit överdriven.
Sommarspelen i Aten blir Greklands bästa OS-medaljmässigt sedan 1896. Trots skandalen lämnar värdnationen med 6 guld, 6 silver och 4 brons. Och Gunnar Bolin minns de sportsliga spelen som positiva.
Jag minns allt sånt som gällde logistik och som gällde arenor och annat, som att det fungerade väl. Så den stora skandalen, det var och förblev detta med Kenteris och Tanou. Och det blev ju ändå så att det, ja, lite fejdade iväg och man mindes mindre av det vart efter spelen gick.
Men den fejkade motorcykelolyckan och skandalen som följde kommer alltid finnas kvar i den grekiska idrottshistorien. Vi hör tv-journalisten Georgios Dergiadis.
Ja, det måste vara den största negativa händelsen som har hänt i Grekland.
Det här var ju två världsstjärnor. Så det drabbade ju inte bara den grekiska idrotten, utan det drabbade den olympiska idrotten.
Arne Ljungqvist igen.
Men det blev fina tävlingar och andra tog över rollerna. Så att, och de försvann. Och det var ganska skönt.
Journalisten Alexandra Pascalido ger en bredare bild.
Man får inte heller glömma att Grekland är ett skandal- drabbat land. Förutom att vi har haft en massa krig och diktaturer och så vidare, så har ju skandalerna avlöst varandra. Förtroendet för människor med makt eller människor vi ser upp till är ganska lågt. Och framförallt så vet vi att hjältarna också faller. Såna historier har vi berättat sedan antiken.
I december 2004, några månader efter OS, stänger det internationella friidrottsförbundet IAAF av Kenteris och Tanou i väntan på det grekiska förbundets utredning. IAAF vill att de grekiska stjärnorna ska få 2 års avstängning, men i mars 2005 kommer ett överraskande besked.
Det grekiska friidrottsförbundet har friat sprinterstjärnorna Kostas Kenteris och Jekaterina Tanou från misstankarna att de smet från en dopningskontroll före OS-invigningen i Aten i somras. Internationella friidrottsförbundet är i ett uttalande förvånat över att de båda löparna nu har friats, och Sveriges friidrottskapten under Aten-OS, Ulf Karlsson, säger att det grekiska beslutet är ett slag i ansiktet på alla som aktivt arbetar mot dopning.
Kostas Kenteris och Katerina Tanou frias av det grekiska friidrottsförbundet. Men deras före detta tränare, Christos Sekos, stängs av i 4 år.
Jag skulle våga påstå att den största skuggan faktiskt föll på deras tränare. Att man var ganska noga med att nästan befria dem lite grann, eller ja, väldigt många var ganska noga med att oskyldigt förklara dem och skylla på kommersiella intressen, idrottens premisser, pengar, ja, men allt det där. Så att vissa var noga med detta, att de hade blivit lurade, förda bakom ljuset, att de inte heller visste. Och samtidigt så var det också väldigt skamligt att det också kändes som att många också hade samarbetat kring att täcka upp hela den här skandalen. Att rigga en olycka.
Internationella friidrottsförbundet väljer att överklaga domen till idrottens skiljedomstol CAS. Men innan CAS hinner ta beslut i frågan väljer Kenteris och Tanou att acceptera den 2 år långa avstängningen. I december 2006 är de fria att tävla igen, och i början av 2007 gör Tanou comeback. Hon kvalar in till inomhus-EM i Birmingham och ställs mot bland andra Susanna Kallur på 60 meter.
Dopningsavstängd i 2 år. Nu är hon tillbaka och jag ser henne där nere.
Tanou slutar sexa i finalen på 60 meter och fortsätter att tävla även 2008, men utan några vidare framgångar. Kenteris kommer däremot aldrig tillbaka till friidrotten och tävlingsbanan. Knappt 7 år efter skandalen i Aten döms de före detta sprinterlöparna till villkorliga fängelsestraff på 31 månader var. Domstolen i Aten anser att de fejkat motorcykelolyckan. Kenteris och Tanou överklagar domen och frias senare samma år. Men av folket är de redan dömda, det menar tv-journalisten Georgios Dergiadis.
Grekerna kallar dem nu för förrädare, så ingen gråter i dag över deras skull. De är försvinna sedan dess, så att säga.
Det lever kvar, vi minns dem. Det var ju också därför som både Kenteris och Tanou gick under jorden. Har i princip försvunnit sedan dess.
Vi hör Alexandra Pascalido igen.
Men greken går vidare och nya skandaler avlöser varandra.
Vet man vad de här två grekiska stjärnorna gör idag?
Ja, jag har faktiskt varit på, och ganska nyligen på, Kenteris fantastiska hotell uppe i en grekisk liten bergsby som heter Zagorochoria. Den heter Mikropapigo 1700. En magisk liten by uppe i bergen mitt i grönskan. Och dit åker faktiskt väldigt många idrottsmänniskor som vill vandra i berg eller springa eller vad de nu vill göra. Och dit har han retirerat med sin familj, sin fru som också tränade och tävlade efter att ha bott i Sydfrankrike i många år med familjen. Så de levde i exil, skulle man kunna säga, i många år. Antagligen för att få lite lugn och ro eller för att slicka sina sår eller ja. Och sen så har han retirerat till den här fantastiska lilla oasen uppe i bergen. Tanou har synt lite grann. Hon gifte sig och skilde sig och sådär. Men annars vet man nästan ingenting om henne.
Hjältarna föll när OS äntligen kom hem. Och notan för spelen i Aten 2004 har satt djupa spår i den grekiska ekonomin.
OS blev ju början, brukar man ju säga. Det blev startskottet för den kroniska grekiska krisen. Den här som grävde djupa hål i grekisk ekonomi. Det blev de dyraste olympiska spelen tills dess. Det hade aldrig tidigare varit så höga, varken säkerhetsnotor och så vidare. Många år senare, och när grekerna på Syntagmatorget i hundratusentals demonstrerade mot krisen, så var ett av de främsta kraven att man skulle tillsätta en transparenskommitté för att få reda på hur mycket de här olympiska spelen egentligen och faktiskt hade kostat. Så OS brukar också nämnas, som sagt, som början på den här krisen, som krossade landet, som ledde till att självmorden ökade med 40%, som ledde till att Grekland fick Europas absolut högsta arbetslöshet, till att mer än en halv miljon unga högutbildade människor lämnade landet. Och den största sorgen är när man går runt i Aten idag, som precis håller på att resa sig efter den här baksmällan som pågått allt för länge, och ser de här övergivna, rostiga gamla OS-arenorna där tiden verkligen bokstavligt stått still. Där du ser klockor vid en arena där jag var när jag skulle skriva min bok, så stod det. Det var en sån här digital klocka där det stod 20 augusti 2004, 17:58.
Ni har hört dokumentären om den fejkade motorcykelolyckan. Programmet gjordes av Cecilia Paulsson under hösten 2019 och tekniker var Lotta Linderar. Vill ni höra fler avsnitt av Radiosporten dokumentär, så hittar du dem i appen Sveriges Radio Play eller där poddar finns. Sök efter Radiosporten dokumentär.